Och som en kort sammanfattning, inledning till det, ska jag säga att Kristi förtjänst, det är alltså allt vad Kristus gjorde och led. Men det Kristus gjorde och led, han hade ju inte någonting som han behövde betala någon egen skuld med, någonting som han var skyldig. Skuld och förtjänst hör ju ihop, som ni vet. Utan allt som Kristus gjorde, det blev alltså till förtjänst, eftersom han ingen skuld hade. Och han förtjänade det, allt han förtjänade det överlät Kristus åt oss som ett heligt arv. Så att vi alltså kan räkna som vårt vad Kristus har förtjänat, och som vår egendom och vår stora skatt. För sin egen skull behövde Kristus alltså inget förtjäna. Därför att han ägde allt i himlen och på jorden. Han var inte i behov av någonting mera. Kristus, det ska vi säga från början, han är sann Gud, född av Fadern i evighet, och tillika sann människa, född av jungfrun Maria. Han är Gud, all härlighet, all ära, all makt i himlen. Det var redan hans. Att han lämnade detta åt sidan och steg ner hit till jorden, det gjorde han inte för egen förtjänst skull. Det var inte någon förtjänst för honom, utan det var en stor förlust för Gud själv att komma hit till jorden i människogestalt. En förlust som överstiger allt vad vi egentligen kan fatta. Vi säger att det är ett offer. Men Galaterbrevet säger i det fjärde kapitlet: när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Han gjorde det alltså för någon annans räkning, för vår skull. Och skrifterna säger, som ni vet om igen, att det här är ett ställeföreträdande verk, ett ställeföreträdande arbete, ett ställeföreträdande lidande och en ställeföreträdande död. Människosonen har kommit icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen istället för många. När det står till lösen för många, då kan det ordet med rätta översättas istället för många. Han gav sig själv till lösen istället för många, första till Moses brevets andra kapitel. Han led straffet för att andra skulle få frid, för att vi skulle få frid, säger Jesaja i det 53 kapitlet. Och det gjorde han, led detta därför att Gud hade lagt alla våra synder på honom. Hans lidande var istället för ett trädande lidande. Och det betyder att det är befrielse för oss ifrån strafflidandet. I första Petrusbrevet, det första kapitlet, 18 versen, står det att han lösköpte fångar. Och då beskriver det alltså en betalning som vi annars skulle ha betalt. En betalning som han ger för att vi ska stå utan skuld. Om igen så betygas det här i skrifterna, så att ingen av oss ska behöva tveka eller tvivla på det. Det framgår klart av skriften att hela Kristi verk, det är en gratis gåva till ovärdiga syndare. Det är någonting som han gör i vårt ställe, i syndares ställe. Ni vet att det fanns inget straff som väntade Kristus, därför att han skulle ha gjort någon synd, därför att han skulle vara brottslig. Utan Kristus, han utmanar de skriftlärde och fariseerna och förresten hela världen med en märklig fråga. Han säger: vem av er kan överbevisa mig om någon synd? Johannes evangeliets 8 kapitel. Det brukar inte vara så särskilt svårt att överbevisa en människa annars om att hon har syndat. Det ligger ju öppen dag att vi alla har syndat, ofta och på många andra sätt, som det heter i vår syndabekännelse. Men tänk att när Kristus säger så, vem av er kan överbevisa mig om någon synd, så blev alla honom svaret skyldiga. Och nu har det snart gått 2000 år sedan den dagen han sa det. Och bibelkritikerna har ansträngt sig övermåttan och kostat på sig mycket arbete och mycket pengar för att kunna bevisa att han hade fel, att skrifterna har fel. Men än så har ingen kunnat bevisa, trots detta väldiga arbete, att Kristus skulle ha ljugit. Att Kristus har misstagit sig. Att Kristus aldrig inte skulle ha hållit vad han har lovat. Eller att han på något annat sätt skulle bli skyldig någonting. Det har ingen bevisat. Nej, de synder som Kristus led för, det var andra synder. Det var synder som hade blivit lagda på honom, inte som han hade gjort själva. Och människor brukar ju säga ibland att det är orättvist då, att, för man slutar ju aldrig att träta med Gud, att en ska få lida för andras synd. Och vi säger att det kunde ha blivit en orättvisa, historiens värsta orättvisa. Och det hade det blivit om han inte hade tagit på sig strafflidandet av egen fri vilja, av eget initiativ. Han tog på sig syndabördan av fri vilja. Det var hans eget beslut. Det är så här i vanliga sammanhang, att i denna världen, att det som är brott, det avgörs av lagen vad som är brott. Vi har inte rätt att säga att en människa har begått ett brott om inte lagen förbjuder det. Och vem som är skyldig till brottet, brottslingen, det är det domstolen som ska fastställa. Och så var det i det här fallet med Kristus. Att det var en dom som fastställde vem som var den skyldige. Att Kristus, när han bar våra synder, att han räknades så som syndaren, så som den som hade gjort våra synder. Gud betraktar våra synder som Kristi synder. Och ni kan komma ihåg att han till och med räknar det som om Kristus är den enda som har syndat. Kristus, han blir i Guds ögon genom domen syndaren med stort S, syndaren i alla andra ställe. Och det är därför som Kristus måste dö i alla andra ställe. Lagen som är given av Gud, den stadgar ju att syndens lön är döden. Och här ska vi gå ett stycke till idag och säga att ingen mer än Kristus behöver dö. Eftersom döden bara har makt över syndare. Och Kristus räknades som syndare i alla människors ställe. Och det här är inte någonting som den lutherska kyrkan eller andra teologer har hittat på och konstruerat i efterhand. Utan detta är också bit för bit den heliga skrifts lära. Vi läste om det för en stund sedan i Jesajas 53 kapitel. I andra Korintherbrevets 5 kapitel står det i den 14 versen: en har dött för alla. Alltså har de alla dött. I samma brev, 21 versen, kapitlet också: den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, för att vi skulle bli rättfärdighet från Gud. Och på denna förtjänsten som Kristus därigenom vinner hänger alltså alla syndares salighet. Varför måste det här ske, frågar människor. Det är grymt att med en sån religion som talar om blod och människooffer. Kristendomen är så grym, säger man. Varför måste Gud, han som är så hög och så allsmäktig, varför måste han förnedras på detta sätt och hänga där mellan himmel och jord, slaktat som ett ynkligt lamm? Jo, det måste han göra därför, och det har vi talat om i den förra föreläsningen, därför att ingen syndare själv förmår att göra någonting åt för sin frälsning. Och för att ingen nu ska lämnas i förtvivlan så stryker jag under det efter den förra timman. Kristus gör detta därför att vi inte förmår att göra någonting för vår frälsning. Det är ett stort misstag när människor inbillar sig att vi har fått lagen av Gud för att vi på något sätt genom lagen skulle kunna vinna rättfärdighet inför Gud och vinna tillbaka Guds vänskap och kanske få evigt liv också. Rättfärdighet inför Gud, det vinns icke genom lagen. Romarbrevet 3 kapitel och 20 versen säger att av laggärningar blir inte kött rättfärdigt inför honom. Men det som lagen icke kunde åstadkomma, har ni det igen, eftersom den är försvagad genom köttet, det gjorde Gud då han för att borttaga synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Romarbrevet 8:3. Lagen har en helt annan uppgift ifrån Gud än att göra människor rättfärdiga och frälsa människor. Lagen överbevisar oss för det första om synd. Och när lagen sedan har överbevisat oss så dömer lagen syndaren skyldig. Och det finns icke någon som helst prutmån i lagen. Utan lagen kräver att vi alla ska vara lika fullkomliga som vår himmelske fader är. Varen i fullkomliga så som eder himmelske fader är fullkomlig. Och sen när vi har gjort allt vad vi har kunnat, ansträngt oss till det yttersta för att bli fullkomliga genom offer och böner och fromhet och goda gärningar, så tillägger lagen, kom ihåg, alltid till den som har lyckats bäst: ett återstår dig, ett återstår ännu. Gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga. Och om någon ändå inte blir nöjd, så säger lagen, den som har brutit i ett, ja, han är skyldig till allt. Lagen är minsann inte given till frälsning eller till tröst, utan till dom och död. Och så kommer till detta ett allvarligt faktum som vi har talat om nyss, att vi är döda i våra synder innan Gud ger oss det andliga livet genom sitt heliga evangelium. Och här alltså finns det ett hinder för oss, ett dubbelt hinder för en syndare att kunna bli frälst och rättfärdig genom lagen, genom att hålla lagen. För det första har jag sagt att lagen inte är till för detta. Det är aldrig tänkt så. Och för det andra, syndaren är död och därigenom oförmögen att göra någonting själv, uppfylla lagen. En död kan ingenting göra. Alltså var det nödvändigt att en annan tog sig an vår frälsning, förtjänade frälsningen åt oss, eftersom vi inte kunde göra det själva. Och nu förekommer det mycket falsk lära på den här punkten. Det vet ni. Över hela världen så sprids idag det så kallade sociala evangeliet. Det är inte något evangelium, ett fel namn, utan det är en tung och trälaktig lag. Men detta sociala evangeliet i korthet går det ut på, man menar, att genom gemensamma ansträngningar så ska vi nog kunna rätta till världen. Yeah. Genom gemensamma ansträngningar ska vi skapa ett rättfärdigt samhälle. Det är alltså tusenårsriket på jorden. Och denna lära som är så långt, långt, långt bort ifrån skriften man någonsin kan komma, den har engagerat nästan hela den så kallade kristenheten. Och man har gjort att kristenheten och samfunden har gått under. Syndare tror sig vara visare än Gud, visare än vad Guds ord är. Men då står skriftens ord där fast, lika klart som alltid, lika sant som alltid, där skriften säger: hör detta, alla folk. Lyssna till detta, ni alla som lever i världen, både låga och höga, rika såväl som fattiga. sin broder kan ingen förlossa. Eller giva Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan icke betalas till evig tid, så att han skulle få se, undgå att se graven och leva för alltid. Dessa orden har ni i Psaltarens 49:e psalm. Ja, så mycket kostar det alltså att köpa en enda syndare fri ifrån helvetet, ifrån döden, säger skriften, att summan aldrig någonsin kan skrapas ihop ens med alla människors gemensamma ansträngningar och krafter. Utan alla offer vi kan bära fram skulle kunna bära fram inför Gud för vår frälsning, för att kunna frälsa en enda syndare. Alla sådana offer och insatser möts av Guds ord med det som vi nyss hörde. För dyr kan icke betalas, stod det, va? Den här själen kan icke betalas. Och ändå på något sätt så måste det betalas. Om inte den skyldige ska kastas i det innersta fängelset och få sitta där, som skriften säger, till den yttersta skärven är betald. Vem ska då betala lösen för min arma, fattiga, syndiga själ? Jo, en erbjöd sig att betala. Icke med silver eller guld, utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och sin död. Gud betalar med sitt eget blod, betalar han. I den här nya bibelöversättningen av översättningen av Nya testamentet som har kommit ut 1981, då säger översättarna i Apostlagärningarna, eller om Apostlagärningarnas 20:e kapitel och 28:e vers, om ni slår upp det. Så här översätter man: ni ska vara herdar för Guds församling, som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Är det någon som reagerar i skaran? Ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod, säger man. Och jag säger, det låter fromt. Och jag säger, det är en förfalskning. Det står inte så. Det står att Gud har vunnit församlingen åt sig, hör nu, med sitt eget blod. Och nu är det så att Bibelkommissionen, eller de här människorna i denna kommissionen, de flesta av dem är präster, de förnekar Kristi gudom. De förnekar den heliga treenigheten. Och då vill man inte att det ska se ut, förstår ni detta, som om Gud försonar världen med sig själv genom att utge sig själv för oss. Och då skriver man det som verkar så fromt, om så många okunniga människor kommer att gå på. Man skriver att han gör det genom sin sons blod. Och visst är det rätt tänkt, om man bekänner att sonen är sann Gud. Men nu förnekar Bibelkommissionen att sonen är sann Gud. Man säger att den där tanken kanske finns i Nya testamentet, och så småningom utvecklas den i kyrkans historia. Och därför blir denna översättning en förödande villfarelse, en direkt felöversättning. Det ska stå med sitt eget blod. Och nu undrar ni, varför tar du i så väldigt? Varför är detta så viktigt? Jo, ligger inte det i klar dag, att endast Guds eget blod har ett så stort värde att det räcker att betala en människas syndaskuld med. Sin broder kan ingen förlossa, därför att vi allihopa har en så stor egen skuld att betala. Men Guds eget dyra blod, det har ett så omätligt värde att det räcker som betalning och lösepenning, inte bara för min, utan för alla syndares själar. Och nu tillägger jag att det här som jag nu säger har Martin Luther sagt: så dyrt är Guds blod att en endaste droppe betalar, försonar alla världens synder. Och det är någon som säger att det är fel, det tror jag inte på, för att då han behöver rispa sig i fingret. Så säger jag att du träter med Gud. Förstår du inte vad det betyder? Att varje droppe av Guds blod är så dyrt. Hans blod, med det menas hans lidande. Guds beslut står fast och oavvikligt att skulden ska betalas. Men vi kan inte betala därför att skulden är så stor. Den minsta av våra synder, den ni tänker och gör och säger, väger tyngre än alla denna världens skatter och offer och prestationer och fromheter. Och ändå är det sant att det är människor som är de skyldiga som ska betala, inte änglar. Och därför måste Gud, när han vill betala skulden åt oss människor, bli en människa. Kristus, gudamänniskan, människosonen kallas han. Han var alltså inte själv pliktig att betala, därför att han var utan skuld. Men när han ändå beslutar för sig för att betala, så har hans heliga och oskyldiga blod ett så högt värde att det betalar hela världens skuld hos Gud. Och därmed dömer Gud hela världen rättfärdig. Guds dom över syndare var en fördömelsedom. Domen över syndare utestängde alla från saligheten. Men när Gud har lagt våra synder på sin enfödde son, och sonen betalar med fullkomlig lydnad, med sitt lidande och sin död, det vill säga med sitt blod igen, då är det fullt pris. Det är den sista inbetalningen på skulden. Så att vi kan sjunga med den gamla väckelsesalmen: skulden är gäldad och fången är fri. Och vad gör Gud då? Jo, då tar han skuldsedeln eller notan, och så river han den i tu och förklarar: fången är fri, oskyldig, rättfärdig. Och så släpper han fången. Och detta gör Gud endast av sin oförklarliga godhet och barmhärtighet mot oss syndare. Inte därför att vi har förtjänat det. Inte därför att han fann någon på denna jorden som kunde visa upp förmildrande omständigheter. Han gjorde det inte för vår fromhets skull. Och han gjorde det inte för vår tros skull. För ingen kunde tro innan han gjorde detta. Nej, nej. Han gjorde det, sa jag, efter sitt eget beslut. I fullständig avsaknad av all rättfärdighet hos oss och all förtjänst. Av idel barmhärtighet och kärlek. Efter ett beslut som den treenige guden fattade långt innan denna världen skapades. Av evighet och långt innan någon av oss såg dagens ljus. Och detta beslutet, det fullbordade han. Han infriade sitt löfte att frälsa oss medan vi fortfarande var ogudaktiga syndare. Under det att vi var hans fiender och förföljare och motståndare, så infriade han löftet. Säg inte att vi är värdiga och att förtjänat det. När Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevets 5 kapitel, underbara 8 vers. Och det här att betala och fullgöra, det gjorde Kristus så fullkomligt och så färdigt att idag återstår det ingenting för syndare att göra för saligheten. Det är underligt att människor tycker så illa om det här, hörni. Men här protesterar också så kallade fromma människor emot att det inte finns någonting att göra. Jag brukar säga, och kan inte låta bli att säga det nu också, att denna tiden utmärks av att ingen människa vill göra rätt för sig längre. Varken på arbete eller i betalning, utan alla ska vara skyldiga. Men i andliga ting, det vill ingen ha någonting gratis, utan det ska alla göra rätt för sig. Även de som ingenting har att betala med. Kristus, han var fullkomlig människa. Han var lydig i allt. I syndare ställe. Kristus överträdde aldrig ett enda förbud. Han försummade aldrig ett enkelt litet påbud. Och det här, jag vet inte om ni har lärt er det här i Finland, det kallades, för att jag vänder er till de unga nu här, det kallade man förr i världen för Kristi görande lydnad. Kristi görande lydnad. Och om Kristi görande lydnad, ska vi tala en liten stund. Det är klart att och så har vi alltså andra sidan Kristi lidande lydnad. Det är vad Kristus lider. Om Kristi görande lydnad talas det mycket lite här i landet. Och jag vill stryka under för er och säga att detta är så viktigt. Detta med Kristi görande lydnad, hans laguppfyllelse. Att om det inte hade blivit gjort, och om detta icke blir predikat och trott, så kommer ingen att bli salig. Korset, Kristi lidande lydnad, är absolut nödvändigt för syndares salighet. Nödvändigt att känna och nödvändigt att tro. Men precis lika nödvändigt för saligheten är det att känna och att tro att lagen har fått nog. Att lagens förbannelse är tystad. Ingen människa blir salig som tror att ceremoniallagens krav fortfarande måste uppfyllas. Utan förtvivlan kommer att drabba den som tror att hållandet av sabbatsbudet är kravet för salighet. Därför att han inte vet att Kristus har lidit i syndare ställen. Tror att det är det han kommer att tala om det i eftermiddag. Förtvivlan drabbar till slut den som när han ser och erfar sina egna syndafall i frestelsens stund inte kan tro att Kristus var frestad i allting lika som vi. Inte kan tro att han dock var fullkomlig i allt, eller som det tilläggs efter detta bibelord, dock utan synd. Vi har talat om arvsyndens skuld och förbannelsen som tillräknas alla människor för Adams skull. Skulle den få fördöma oss? Nej, har vi sagt. Den kan det icke längre. Den förbannelsen hävde också Kristus genom att själv födas av en ren jungfru som överskuggats av den helige anden. I Kristus finns den fullkomliga betalningen och boten mot syndafallet. I Adam, sa vi förut, räknades alla för syndare och orättfärdiga. Och om någon tycker att det är orättvist, då måste ni väl också tycka att det är orättvist när jag säger i Kristus räknas alla för rena och rättfärdiga. Ni som har penna och papper till hands, skriv Matteus 20:28. Romarbrevet 8:32. Andra Korintierbrev 5:14 och följande. Johannes 1:29. Första Johannes 2:1 och följande. Hebreerbrevet 10:29. Där har ni några ställen. Men Kristus, han var alltså inte bara fullkomligt lydig i allt i syndare ställe, hans görande lydnad, utan det står att han var lydig i allt in till döden. Ja, in till döden på korset. Han led allt som vi syndare annars skulle ha behövt lida. Och nu vet ni att inför en jordisk domstol så kan man utmäta många olika sorters straff och straffsatser. Om vi tänker på det ett litet ögonblick, så kan det hjälpa oss att förstå hur fullkomligt Kristi ställeföreträdande lidande är. Vilket oerhört värde Kristi förtjänst har. Än idag så kan människor, brottslingar, dömas att förvisas ifrån det här landet. Numera drabbar det sällan brottslingar, utan i allmänhet drabbar det utlänningar som inte har uppehållstillstånd. Men förr förvisades människor från detta landet också för sin tros skull. Och vi tackar Gud för den välsignade religionsfriheten. Om Kristus heter det, när han led i syndares ställe, att han förvisades. Så föraktad var han, att vi höll honom för intet. Och de som var skyldiga skränade mot honom, bort med honom. Bort med honom. Han var förvisad från all mänsklig gemenskap. Men också och framförallt, han var förvisad bort ifrån Gud. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det vanligaste straff som utmäts vid domstolar idag är bötesstraff. Bötesstraffet betalade han med sitt dyra blod, med sin oerhörda förtjänst. Ett svårt straff för allvarligare synder är frihetsberövande eller fängelsestraff. Det står att då grep i Kristus, Jesus, och tog honom fången. Gud blev en fånge. Gud själv en livegen fånge. I många länder förekommer det tortyr idag. Ibland påstår man att det förekommer tortyr och misshandel i svenska fängelser också. Och de män som höll Jesus fången begabbade honom, står det, och misshandlade honom. Tortyr. I Ryssland åtminstone kan man dömas till straffarbete. Och det var också hans dom. Straffarbetet hade Kristus. Han bar själv sitt kors. Det var inte ett vanligt träkors bara, utan det var en omätlig börda. Han dignade under såsom en dagakar människosläktets samlade syndaskuld. Det strängaste straff som kan utmätas är dödsstraffet, att mista livet. Och det måste Kristus lida. Ända till helvetet. Därför att han bar allas synder. Därför att han av Gud räknades som den största syndan som har trampat jorden. Helvetet var ett rättvist straff för en så grov och fräck syndare. När det i Romarbrevet 5 och 8 versen står: Kristus dog för oss medan vi ännu vore syndare. Så betyder ordet för oss: Kristus dog istället för oss. Rättfärdig led han istället för orättfärdiga, 1 Petrus brevs 3 kapitel och 18 vers. Eller: en rättfärdig i orättfärdiga ställe. Och nu är det saligt att läsa om detta, och saligt att begrunda detta, saligt att höra om detta som Kristus har förtjänat. Varför? Jo, därför att detta får så välsignade och saliga följder för oss syndare. För dig och för mig och för var och en som hör det och tror det. Vad Kristus har förtjänat, det räknar Gud som vårt. Som vårt kapital, som vår förtjänst. Och det betyder följande viktiga saker. Tack vare Kristi förtjänst så står vi idag som fria från syndaskuld. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. straffet eller näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är det botat för oss. Kristi förtjänst betyder att vi får stå där fria från slaveri under synden och Satan. Fria från synderna. Ni har blivit lösköpta från det liv ni förde i förfänglighet efter fädernas sätt. Synderna är försonade. Ja, så säger skriften. Han är försoningen för våra synder. Ja, icke allenas för våra, utan också för hela världens. Kristi förtjänst är det att vi idag är fullkomligt försonade med Gud. Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Detta viktiga bibelord står i andra Korintierbrevets 5:e kapitel, den 19:e versen 2, kor 5, 19. Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Och detta har fått till följd att vi kan säga och tro att vi är fria från Guds stränga och fruktansvärda vredesdom. Så mycket mer skall vi därför, sedan vi nu har blivit rättfärdigförklarade i och genom hans blod, också genom honom bli frälsta undan vredesdomen, står det. Hur skulle vi annars kunna ha frid? Och inte heller behöver vi längre frukta för lagens dom i våra samveten. Kristi förtjänst innebär att lagens dom och förbannelse är tystad. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Lagen finns kvar, men lagens förbannelse är borta. När han blev en förbannelse för vår skull. Det står ju skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Kristi förtjänst är det att Satan inte längre har någon rätt över oss eller till oss som så svårt har fallit i synd, som är födda i synd. För att han genom sin död skulle göra dens makt om intet som hade döden i sitt våld, det är djävulen, och göra alla den fria som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom. Icke ens helvetet behöver vi frukta för Kristi förtjänst skull. Helvetets portar skall icke bli Guds församling övermäktiga. Nej, vi kan frimodigt ropa med profeten Hosea i Gamla testamentet: var har du nu dina hemsökelser, du död? Var har du din pest, du helvete? Kristi förtjänst är nog. Kristus har förtjänat nog och över nog. Kristi förtjänst betyder fullkomlig förlossning ifrån allt ont. Han gick icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla, in i det allra heligaste och vann en evig förlossning, läser vi i Hebreerbrevets 9:e kapitel och 12:e vers. Och för detta verks skull är vi förklarade rättfärdiga av Gud inför Gud. Den som icke visste av någon synd, honom har han i vårt ställe gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud. rättfärdig förklarade av Gud. Detta betyder att det eviga livet är vårt. Han har köpt det. Så stor är Kristi förtjänst att han därigenom köper evigt liv åt alla syndare. Så står det i skriften: så lärde han, fastän han var son, lydnad genom sitt lidande. Och när han hade blivit fullkomnad blev han för alla dem som är honom lydiga orsaken till evig frälsning. Hebreerbrevets 5:e kapitel, verserna 8 och 9. Detta betyder att vi är frälsta, med andra ord. Att vi idag får kallas och verkligen vara Guds barn, nu står Johannes brev, det är bara Kristi förtjänst. Det är han som har förtjänat detta åt oss. Att vi redan här i tiden och sedan i all evighet får vara lyckliga och saliga Guds barn, det är Kristi förtjänst. Det enda vi har förtjänat är straff och död. Därför att vi har förstört och förslösat allt det goda som Gud gav åt oss människor i skapelsen. Men istället för ett rättmätigt straff för detta, så går vi syndare fria. Vi får leva i evighet. Och detta är uteslutande Kristi förtjänst. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt heliga och dyra blod. För din lydnad, för ditt lidande och för din död, varigenom du skaffar oss en evig salighet. Detta är grunden. Herre, hjälp oss att aldrig vika från detta, utan att stadigt tro under anfäktelser och frestelser, ja alltid, att detta är nog till vår salighet. Aldrig börja tveka eller tvivla, att aldrig bygga på någon annan grund, utan vila fast på denna klippa som heter Kristi förtjänst åt syndare. Amen.